Nu sitter vi här i Almedalen igen tillsammans med Carl Hi. Och det här avsnittet gör vi tillsammans med Lärarförbundet eftersom det är därför vi har fått möjlighet att komma hit.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Välkommen hit, Carl.
Tack så mycket.
Du är den som är med i vår podcast nästa gång. Så vi tänker att du är med en gång till.
Ja, det är bra.
För sabba ett vinnande koncept.
Ja, men jag ser det som en tävling. Ja, jag vet inte vem jag tävlar med.
Nej, du tävlar med dig själv. För du har varit med 3 gånger och det finns ingen annan som har varit med 3 gånger.
Nej.
Vi har ju snart gjort 70 avsnitt. Ja. Eller vi har gjort 70 avsnitt.
Det innebär att jag är med 4% av gången.
Men om man ska tänka så får du 4% en ganska låg siffra på awesomeness. Du borde kunna jobba upp det lite.
Ja, men jag skulle kunna liksom, men det beror på vem man siktar på. Om man siktar på att bli typ så här, vad heter han, den gamla Venezuela, Hugo Chavez.
Ja,
eget tv-program 4 timmar om dagen.
Exakt, så är det. Så vi sitter här med Skolsveriges Hugo Chavez. Och apropå det så har du just fått en ny titel.
Ja, precis.
Ja, kan du berätta lite om det då? Du är diktator av vilket land?
Ja, precis. Nej, jag har inte sådana privilegier alls. Det är ganska klart. Nej, vi har startat ett nytt affärsområde. Vi, och med vi så innebär det en koncern som heter Swedish ICT. Mm. Swedish ICT är en forskningsinstitutskoncern som ägs av staten. Mm. Och den ägs av staten genom ett moderbolag som heter RISE, Research in Sweden.
Men är det typ som typ Vattenfall ägs av staten?
Ja, som typ Vattenfall ägs av staten. Eller något annat företag som är... Och vi har tidigare varit delägda av staten, men numera så är vi helägda av staten.
Mm. Okej.
Okay. Och statens forskningsinstitut ägnar sig åt tillämpad forskning närmare industrin. Så vi, om man jämför instituten med högskola och akademi, så har vi inte utbildningsuppdraget som akademin har. Mm. Utan vi har ett rent forskningsuppdrag där innovationen och utvecklingen är det som är i centrum. Och det gör vi nära industrin. Så merparten av institutets arbete riktar sig mot allt ifrån liksom traditionell industri som fordon och transporter eller energi eller vad det kan vara för någonting, byggsektorn. Men sen så jobbar vi också inom hälso- och sjukvårdsområdet med ett affärsområde kring e-hälsa. Mm. Och eftersom utbildningssektorn är en så stor del av stat och kommuns verksamhet, och eftersom digitaliseringen har kommit att påverka stat och kommun och utbildning i väldigt hög utsträckning, så har man över tid sett att det behovet har växt. Och då har det varit så att vi på Swedish ICT, vi har ju bedrivit tillämpade forskningsprojekt inom utbildning under massor av år. Men vad vi gör nu är att vi samlar ihop det till ett gemensamt innovations- och affärsområde som gör att för en kommun eller en skolhuvudman, fristående skolhuvudman eller ett företag, så kan man samverka med oss bredare än bara liksom i en enskild sak. Och det gör också för oss att vi kan dela kunskap lättare mellan forskare och sprida vår kunskap utifrån verksamheten.
Men då får ni ju den här läranden. Nu ska ni ju lära folk ju.
Nej, det ska vi. Alltså, det är inte, vi har fortfarande inte ett utbildande till. Vi liksom examinerar inte studenter i poäng och sånt.
Okay.
Och vi har inga masterutbildningar eller liksom ingenting av utbildningsuppdraget. Men däremot så jobbar vi nära en skolhuvudman eller ett företag i innovation och utveckling som handlar om digitalisering och utbildning.
Så min fråga blir så här, hur är forskningsgrunden för skolans digitalisering idag?
Den är väldigt varierad. Alltså, om man tänker så här, om vi bara låtsas för ett ögonblick att vi spelar in en podcast precis när elektrifieringen kom i början på 1900-talet, va? Så är ju elektrifieringen jättespännande, för den kommer ju att förändra allt. Vi kommer ju ha ljus i klassrummen och värme i elementen. Och det kommer hända så spännande saker. Och elektrifieringen påverkar ju, vi kommer prata om elektrifieringen i 100 år. För den är så stor och omfattande för skolan.
Ja.
Och lite så pratar vi om digitaliseringen idag också. Mm. Digitaliseringen är ju ett väldigt brett begrepp. Den infattar så oerhört många olika saker. Det kan ju handla om allt ifrån hur designar vi smarta uppkopplade torkskåp för förskolor för att minska energikonsumtionen, till hur bygger vi ett bra läromedel, eller det är Försvarsmakten som gör ett litet avbrott på det.
Precis, jag tror att det är så att Löfven är
på. Det kan vara så. Ja, eller så är det Hugo Chavez. Men han är ju död.
Nej, det är precis.
Ja, på sig. Ja. Hur som helst, digitaliseringen var vi på.
Ja, det var vi.
Nej, men den är så många olika saker. Så den kan ju handla om det elevnära som händer i klassrummet. Vilket läromedel är det vi har? Den kan handla om spelifiering. Är spel bra i skolan och digitala grejer? Och det kan handla om elevhälsovård och relationen till barn. Och är chatten ett bra verktyg för en skolsjuksköterska? Eller det kan handla om saker som hur bygger vi öppna standarder för elevdata i mellan skolhuvudmän? Så det är ju ett enormt brett spektrum. Så svaret på frågan, hur är forskningsgrunden för digitaliseringen i skolan, så är den ju svår att svara på av det skälet. För i vissa nischade områden så finns det jättefin empiri då. Och i andra områden så finns det nästan ingenting alls. Och våran uppgift som vi ser den, det är ju att ägna oss åt innovations- och designforskning och bidra till forskningsgrunden i de områden där vi inte har det då.
Men jag tänker, digitalisering och lärande, den fusionen, är den beforskad?
Ja, den är beforskad. Och där pågår det ju väldigt mycket forskning. Och det är ju i sig ett jättebrett ämne. Men jag menar, där har vi saker som, ja men Uno och Grönlunds arbete ligger ju precis där. Eller de här olika typerna av arbetssätt att jobba med att skriva sig till läsning och vad det kan vara där. Har det pågått ett arbete i närtid och så vidare. Så det finns ju, men forskning är oftast smal. Man har en väldigt tydlig fråga i ett väldigt tydligt område. Och det gör ju att forskning är något som växer fram gradvis. Och bara för att det dyker upp en artikel som en forskare har gjort som påstår någonting, så är ju inte det klart och färdigt. Det är liksom, sådan är inte forskningen. Utan det handlar ju om att göra många studier och att se generella mönster och så vidare. Så man måste se det som en lång process och som pågår. Men som jag ser det så behöver forskningen vara väldigt nära de som är i verksamheten. Och vad gäller just digitalisering och skolforskning så utvecklas ju skolan så snabbt vad gäller digitala verktyg. Så att man behöver finnas där hela tiden och hitta långvariga relationer och sätt att jobba på som stödjer lärarna i deras profession och bidrar till forskningen för forskarna och inte blir en friktion eller något som försvårar.
Och där kan vi fundera på hur, så när det kommer till forskning inom skolans område idag, så kommer det ofta från akademin, från universiteten som har lärarutbildningar och så. Den känns i min tycke rätt långt bort ofta. Och jag tror många lärare tycker så.
Men ja, jag kan väl ge viss rätt. Alltså, det finns ju väldigt mycket forskning, pedagogisk forskning som inte har med skolan att göra också. Och över tid så har ju fältet blivit ganska brett. Det finns också så oerhört mycket forskning idag jämfört med tidigare. Så bara
att, du som säger att det inte blir samma saker?
Alltså det jag tror, alltså det man behöver skilja på lite grann i hur vi jobbar som forskningsinstitut, det är ju att vi ägnar oss åt det som kallas för tillämpad forskning i hög grad. Och en sak som skiljer ut där till delar, inte alltid men till delar, det är att vi jobbar väldigt nära och väldigt tillsammans med de som har problemet eller utmaningen eller forskningsfrågan. Och det kan ju handla om i industrin, liksom, hur utvecklar vi en bättre vattenpump i något sammanhang, och så jobbar vi väldigt tillämpat och experimentellt för att ta fram en ny vattenpump, och så gör man det med 20 versioner av vattenpumpar där 19 var enormt dåliga, och så hittar man en som löser problemet, så försöker man komma på varför det blev så sen och svara på den frågan. Och den typen av iterativa designprocesser, att jobba utforskande, experimentellt och nära för att förstå och evolvera. Och det hänger ihop med, det finns, om man tar en sån forskare som Timberley till exempel, för de som har nördat på det området, så skulle man kunna se ganska intressanta kopplingar mellan hur vi ser på designforskning och hur man jobbar cykliskt och iterativt för att jobba prövande och utforskande i sin praktik och det som kommer ur ett pedagogiskt håll från det hållet.
Men för just det, jag var ju på BET, men då satt jag i ett seminarium där Singapore höll liksom, och de var liksom sådär beprövad erfarenhet, de har ju upp en helt annan skolorganisation, så de satt och sa där lite kaxigt att ge oss ett digitalt verktyg, vi vet om 2 veckor om det funkar eller inte. Är det liksom den typen av organisation som skolan skulle behöva?
Ja, nu kan jag inte Singapores struktur, jag har varit där fast det är 4 år sedan jag var där sist, men de gör väldigt, väldigt mycket spännande saker, och på vad du beskriver så tycker jag att det låter rimligt. Att det jag skulle vilja skapa bättre förutsättningar för till exempel, det är ju saker som nationella testbäddar eller innovationsbäddar för saker. Okej, vi vet att det här området funkar. Ta en sån sak som programmering i skolan. Det verkar troligt att vi kommer införa programmering i skolan till 2017 eller 2018. Det innebär att alla matte- och tekniklärare i Sverige behöver helt plötsligt lära sig att kunna programmera tillräckligt väl för att kunna bedriva god undervisning. Det är ett ganska så stort uppdrag nationellt att lösa ut den utmaningen. Och jag kan inte säga att jag har sett empiriskt en modell för hur man bedriver ett snabbt och brett fortbildningsarbete som funkar riktigt väl. Utan det kommer att bli ett experimenterande i det sammanhanget. Och då vill man ju gärna att dåliga erfarenheter upptäcks så fort som möjligt så att man kan bli av med dem. Och där man hittar en best practice eller flera best practices som löser utmaningar och problemen. Och det kräver goda processer. Och det tror jag Singapore har vi att lära av Singapore. Och jag tror att det finns sådana metoder och teorier som man kan tillämpa ifrån tillämpad forskning också.
Men jag funderar på det. Alla vi som har nytta av liksom det ni gör idag på skolområdet, säger för exempel genom Mäkerskola-projektet och så. Hur kommer vi märka den här förändringen att nu har ni nytt affärsområde på liksom, i kultur och lärande?
Så jag tror att man kan märka det på flera olika sätt. En ambition vi har är att vi som forskningsinstitut tillsammans med de partners vi har som jobbar med tillämpad forskning. Vår ambition är att kunna möta skolhuvudmän, både fristående och kommunala, andra aktörer i skolan, företag, i olika forskningsbredare, långsiktiga partnerskap. Och inom ramen för ett sådant partnerskap så skulle det kunna finnas till exempel kontinuerlig och god information från forskning som är mer riktad mot de partnersernas behov. Så en kommun eller en friskolekoncern som samarbetar med oss skulle jag kunna föreställa mig att vi tillsammans hittar ett sätt att kontinuerligt kunna tillhandahålla god information eller till viss del strategisk rådgivning, men också ingå i konkreta innovationsprojekt som Makerskola-projektet. Men det skulle kunna handla om en uppsjö av olika saker. Det kan handla om allt ifrån smarta lärmiljöer till designprocesser i en skolmiljö eller smarta sätt att tänka kring innovation och språk och nytillkomna och vad det nu kan vara. Så jag tror att mycket det man skulle kunna se på fältet, det är ju att vi syns lite mer och att vi kan vara ett bollplank och ett samtal både på nätet och i köttet.
Men det här att ni är ett statligt institut, är ni då beroende av nästa val, det är ett val om 2 år?
Nej, vi är inte en politiskt styrd institut. Alltså, precis som annan forskning så är vi ju fristående på det sättet att vi har ju inte...
Nej, men ni får anslag oavsett?
Nej, vi får inte anslag oavsett, är svaret på frågan. Utan vår verksamhet är väldigt nära den målgrupp vi jobbar med. Så är det... Har vi ett partnerskap så innebär det en ekonomisk relation ofta. Där vi har ett uppdrag, men det kan också vara forskningsanslag. Ofta är det en blandning av olika slag. Så, men det innebär ju också att vi behöver ju leverera god forskning till den aktören som vi samarbetar med. Och jag uppskattar den modellen måste jag säga. För det skapar en tydlighet i vad vi håller på med. Så vi är inte så beroende av liksom politiken i det avseendet. Det är vi inte. Utan för oss är det mycket viktigare hur vi har goda relationer med de samarbetspartners.
Jag funderar på en sak. Och det här, just den här grejen får vi hitta lite bort. Du skickade ju en länk till mig här för ett tag sedan om den här texten som du bara skrivit.
Ja.
Den här berättelsen om hur du precis satt i framtiden.
Ja.
När släpps den? Hur offentligt är det?
Ja, jag har fått ett uppdrag av Digitaliseringskommissionen. Och skriva ett scenario om hur Sveriges formella utbildningsmiljö skulle kunna se ut om en 10-årsperiod eller något i den stilen. Och sen föreslå policyrekommendationer baserat på den bilden.
Så hur tror du det ser ut i framtiden?
Och den texten kommer i augusti. Så den kan man ta del av då. Men det jag gjorde då var att jag skrev en skönlitterär text till den statliga offentliga utredningen. Med policyrekommendationsförslag. Efter att jag var lite osäker på om det var okej att göra så. Men det tycks att det är så. Jag hoppas att det funkar.
Så vi ser bara säga att om slash när den kommer, fantastiskt bra läsning.
Ja, vad roligt. Den kommer inte vara riktigt det du läste sist. Eftersom det också är en iteration. Men jag hoppas att den är ganska snarlik. Så är det.
Du, Carl, tack för att du kom hit och tog dig tid och liksom berätta om det här. Det är mycket skitspännande.
Ja, för all del.
Ja, det är väldigt viktigt tror jag att vi får veta vad ni gör ännu mer, ja, alltså, och sprider kunskapen.
Och det är ju en av de sakerna som vi är väldigt angelägna om. Det är att hitta metoder och processer för att sprida så mycket som möjligt. Allt det vi gör som är utbildningssektornära i princip är ju öppen innovation. Så vi släpper och delar. Vi har ett paper och två posters inom Maker-projekten som kom nu för några veckor sedan. Och inom det området som handlar om att skapa mitsamaterial och programmering så bygger vi också upp en nätbaserad kunskapsplattform som heter kunskap.makerskola.se nu under sommaren. Och som är öppen för alla. Så vi vill resultat vi har, både forskningsresultat men också tillämpade resultat, saker vi kommer på en resans gång. De försöker vi dela med oss av så mycket vi bara kan.
Strålande.
Fint.
Tack så hemskt mycket.
Ja, för all del. Kul att vara med.
Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstad.